så otroligt konstigt med det här milda vädret, tycker jag. Det är obehagligt.
Ja, det blir lite... jag blir lite förvirrad i huvudet också. Av kombinationen vintermörker... ja.
Någon slags vår.
Vårvärme.
Ja. Fast ljuset är ju inte som på våren. Det är det som är... Och även, alltså, även dagtid och soluppgången och solnedgången ser liksom helt annorlunda ut. Det är, som, det är det som förvirrar också, tycker jag.
Jag tänkte på det för jag körde ju hit. Vi är i Hälsingland. Och när jag for hemifrån så då var det ju fortfarande mörkt. Och den synen sen, alltså soluppgången och den här låga solen på väg hit, det skapar liksom ett ljus som gör att allting får en färg som det känns som jag aldrig har sett förut.
Nej.
Därför att i normala fall så brukar det vara snö,
ja,
i kombination med det här ljuset.
Ja. Eller åtminstone mulet.
Ja, precis. Ja. Grått kanske, ja, regnigt. Nu var det väl strålande sol och någon rosa, lila. Det är som att växtligheten och hela naturen fick en spännande färg.
Men du hade det fint i din Saab då?
Ja. Ska du håna mig för min Saab?
Nej,
jag har hånat dig för din bil. Så att,
ja. Nej, jag uppskattar din Saab. Jag tycker det är toppen. Verkligen. Det är bra.
Ja, den går jättebra. Ja. Inga prickar i besiktningen.
Nej, bara en sån sak. Välkommen tillbaka till Norrlandspodden, avsnitt 4 denna säsong, som görs med trevligt spons från Akademikernas A-kassa. Hej Sofia.
Hej Po.
Hur är läget?
Det är bra. Strålande.
Oj.
Ja.
I dessa tider. Vad hände med den politiska depressionen?
Jag tog ledigt några dagar.
Ja.
Och behövdes inte så mycket mer.
Men så fort du kliver in i ditt jobbläge igen då, slår den politiska depressionen till då? Liksom, eller?
Det vet jag faktiskt inte. Det närmar sig jul och sådär. Ja, det känns som att jag försöker koppla bort lite.
Jag ser verkligen fram emot att den här nyhetscykeln kommer på något sätt så här sakta in och stanna av. För att jag tycker att det har varit liksom för... Det har varit för mycket av allt.
Jag tänker att jag känner mig inte säker på att det kommer att göra det. Det känns som att det kommer att kunna fortsätta och accelerera och vara över helger och allting i år. För att det känns som att det har varit så hela året. Det var inget lugnt för att det var sommar. Det har inte varit någon nyhetstorka överhuvudtaget.
Nej, verkligen valet. Inte. Men om journalisterna tar lite ledigt och slutar pumpa ut de här nyheterna.
Ja, det är alltid någon som jobbar. Men det som möjligen kan hända, det är ju dels så förlorar ju saker sitt nyhetsvärde. Alltså sjunde gången regeringen kallar till presskonferens för att berätta om åtstramningar i flyktingpolitiken så är det ju inte en lika stor nyhet som första gången de gör det.
Nej.
Vilket ju också är ett problem. Att vi kanske reagerar mindre och mindre och att man rätt snabbt vänjer sig vid helt andra förhållanden än vi är vana vid. Det är lite obehagligt. Och det är när jag påminner mig om det som jag känner att jag måste ju ha jobbhjärnan på. Jag måste ju tänka på det här. Jag får inte börja tycka att det är rimligt. Bara för att man är van.
Nej, men det blir ju nästan så.
Det kom ju en ny SCB-undersökning. För inte så länge sedan.
Den var ju inte så väldigt rolig.
Den
var ju inte så väldigt rolig.
Nej, det var den ju inte. Och det tråkiga med den är ju att det är Statistiska centralbyrån. Och därmed är den ju mer trovärdig än de flesta andra undersökningar. Och den jämför ju då alltså resultatet från valet. Och Sverigedemokraterna ligger då enligt SCB nu på 19,9%.
Mm.
Och ökar alltså med 7% från valet.
Ja.
Och alla andra i princip minskar. Man kan säga Centern, Folkpartiet och Moderaterna, de ökar någon 0,2 så här, mm, väldigt lite, 0,1. Men i övrigt så har ju då Sverigedemokraterna tagit.
Mm. Var kommer alla de här Sverigedemokraterna ifrån?
De kommer inte från Norrland.
Nej. Det är det som är det härliga.
Ja.
Det är den positiva nyheten.
Ja, det är
det som vi kan
nyheten
berätta för er lyssnare nu.
Mm.
Att vi är inte skyldiga till detta.
Nej.
Nej.
Åtminstone inte vi som bor i de fyra nordligaste länen. Det är ju inte hela Norrland. Nej. Men det är alltså Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtlands län. För där får Sverigedemokraterna bara 10,9%.
Mm. Hälften i princip.
Mm. Och det är en ökning. Alltså för att vara i de länen. Men det är ju fortfarande, alltså det är hemskt att säga att 10,9% för SD är lite. Men så är det ju.
Jag skrev ju en artikel för ett par år sedan, är det väl nu tror jag, som handlade om Sverigedemokraterna och Norrland. Och då pratade jag med statsvetare. Och de var väl lite tyvärr inne på att det här bara är en slags eftersläpning. För det man kan se är liksom att Norrland opinionsmässigt för Sverigedemokraterna har legat ungefär ett val bakom liksom. Generellt, alltså ända sedan Sverigedemokraterna började nosa på att komma in i riksdagen, så har det varit så.
Men om man ser historiskt på Norrland i förhållande till övriga Sverige, så är inte jag helt säker på att den här ökningen kommer att fortsätta då i samma takt i förhållande till resten av Sverige, med tanke på liksom det röda Norrland.
Ja, det är ju på något sätt vad man hoppas.
Man kan ju hoppas. Man måste vara lite
även
positiv.
Du som liberal ledarskribent hoppas på det. Att röda Norrland på något sätt bromsar.
Ja, eller hoppas. Men jag tänker att var ska Sverigedemokraterna ta alla de här? För i övriga landet så tar de ju väldigt mycket från Moderaterna till exempel. De tar även från sossarna.
Jo, fast om man tänker på, ja, de tar från sossarna, men de tar ju, alltså,
jag tror inte så mycket från Vänsterpartiet.
Inte direkt faktiskt, noll. Nej. Tar de från Vänsterpartiet. Men det är ju ändå så, men, alltså, den grova rörelsen bland väljare, bland svenska väljare, har ju varit, alltså på 00-talet så kom det en stridström av framförallt manliga väljare från LO-kollektivet som styrde över till Moderaterna under alliansåren. Och som nu i besvikelse viker över till Sverigedemokraterna. Så att de långa kedjorna ser väl egentligen ut så att man har först varit socialdemokrat, sen har man varit moderat och sen blir man sverigedemokrat.
Det finns ju andra saker som talar för att SD ska gå bra i Norrland, som att det är ett väldigt populärt, det är det populäraste partiet bland singelmän, och det är väldigt populärt bland män överhuvudtaget. Mm. Och i Norrland finns det väldigt många
ensamstående
män.
Ja. Och som dessutom då
LO,
ja, kommer från det gamla LO-kollektivet och delar kanske det gamla LO-kollektivets besvikelse.
Men sen är det här kanske också då bara en eftersläpning, men det känns som att Norrland lider stor brist på sverigedemokratiska politiker.
Så är det ju verkligen.
Det finns typ inga.
Nej, och de har jättesvårt att hitta folk.
Mm.
När jag gjorde den där artikeln för 2 år sedan så intervjuade jag den som var ansvarig för liksom rekrytering av nya kommunpolitiker i SD. Och hon åkte runt då och skulle försöka övertala. Hon hade väl någon lista då på människor som hade anmält intresse på deras webb. Och som hon då åkte runt och tog en fika med och skulle liksom så övertala att komma ut ur garderoben. Och hon menade ju då att det här var ju ett fruktansvärt repressivt och hemskt samhälle där man inte kunde få vara sverigedemokrat i Norrland. Därför att det är fortfarande på något sätt ett stigma. Och det är väl det kanske som statsvetarna är inne på. Att det här stigmat då försvinner. Att jag menar, i södra Sverige så upphörde det att vara ett stigma att vara sverigedemokrat för kanske 5, 6, 7 år sedan. Och i Norrland kanske det är på väg att hända nu.
Jag upplevde att det försvann helt och hållet i somras. I samband med den här opinionsundersökningen då som basunerades ut att de var största parti helt plötsligt.
Ja, det där, men den var ju verkligen inte seriös.
Men... Nej, men det blev rubriker på den. Och jag uppfattade framförallt alltså på Facebook, i mitt Facebookflöde och sådär, att helt plötsligt var det väldigt många som kom ut som sverigedemokrater, och det är ingenting att skämmas för längre.
Det där är väl såklart subjektivt. I min värld, jo, men ska man ju verkligen skämmas så mycket så att man...
Men nu pratar jag om hur jag uppfattar den allmänna. Ja. Så. Men apropå Sverigedemokraterna i Norrland, den här alltså det är också det här. Den spontana reaktionen är att man vill skratta åt den här nyheten om att Sverigedemokraterna i Luleå kopierade sin budget från Lund.
Ja.
Så att det då i den här budgeten för Luleå kommun som Sverigedemokraterna lämnade in, så fanns det alltså satsningar på skånska landsbygden med oss där, för de hade bara tagit den rakt av. Ja. Så inkompetenta SD-politiker har vi. Då pratar vi ändå om Luleå som är en stor stad i Norrland.
Precis, och där gruppledaren också har en halvtidslön på 30 000 i månaden för att sköta sitt uppdrag.
Oskar Rosengren.
Ja, nu hänger vi ut honom. Mm. Jag tror att han ligger lite halvpytig.
Ja, det gör han. Absolut. Men det jag tänkte komma till, det var det här att gud, lustigt. Dela på Facebook. Men jag börjar tycka att det är mindre och mindre lustigt med den här typen av nyheter om Sverigedemokraterna, eller klantigheter från Sverigedemokraterna, just eftersom de är så stora. Och eftersom det här är personer som faktiskt på många sätt har ganska mycket makt och inflytande, så tycker jag det är väldigt, väldigt obehagligt att de visar sån otrolig inkompetens.
Ja. Det som har hänt också sista veckan bara är ju att det socialdemokratiska styret i Gävle föll, och alliansen har tagit över med stöd av Sverigedemokraterna. Och då får man ju hoppas att Gävle inte blir ett skyltfönster för resten av landet.
Nej.
Du var ju på landsdagarna i Lund.
Jo,
jag... och myste. Först var du portad och skulle inte få komma dit. Och så blev det lite ramaskri i media, för det var många som var portade. Och sen så fick du komma dit. Kände du dig välkommen? Fick du kaffe?
Nej. Nej, kaffe kostar 27 spänn. Det gick att köpa kaffe.
Ja.
Nej, men det var 70 journalister som hade akkrediterat sig. Och 20 av dem var inte välkomna. Och jag var en av dem.
Det är ju en hedersbetygelse.
Ja, absolut. Jag känner att det på ett sätt är det ett gott betyg att vara ut, att Sverigedemokraterna ser, liksom har mig på sin svarta lista. Liksom. Jag vill inte att de ska tycka om mig, så att säga. Och argumentet var ju också att vi ansågs inte seriösa, vi som blev portade. Men då blev det ju en massa skriverier, så då fick vi komma till slut. Men sen behandlades ju inte vi 20 annorlunda än de andra 50. Liksom, det var inte så. Däremot så har de ett otroligt märkligt beteende gentemot journalister. Vi hade ett pressrum.
Mm.
Och där kunde vi... Alltså i ett pressrum kan vi förklara för de som inte är journalister och inte vet hur det brukar vara. Det brukar finnas kaffe, mackor, service, alltså
grundläggande
saker. Ja. Det brukar finnas papper i olika högar och dokument och sånt man behöver ha. Och det brukar vara ordnat. Här fanns det då, det fanns eluttag.
Mm.
Mm, det var ju bra. Så vi kunde jobba. Och så fanns det en storbildsskärm där vi kunde följa då det som hände i kongresshallen.
Mm.
Och det var ju faktiskt en jäkla tur. Eftersom inne i kongresshallen fick vi inte sitta.
Fastän det fanns platser?
Det fanns jättemycket lediga platser. Men det var ju en markering att vi fick inte sitta ner. De hade alltså satt upp som en så här avspärrningsband längst bak i lokalen. Mellan de bakersta stolsraden och en bit ut så hade de gjort som en liten folla. Där de pekade in journalister och där skulle vi stå och trängas. Helt bizarrt faktiskt. Och som sagt, det fanns jättemycket platser.
Varför gjorde de så?
Jag frågade inte. Men jag kan inte tolka det på något annat sätt än som en härskarteknik, alltså en maktutövning. Vi ska veta våran plats. Mm. En känsla för dem att känna att de kunde trycka till oss. Mm. Så.
Men de är ju roliga med det där också. Många har kanske sett det här klippet som har åkt runt på nätet också med Mattias Karlsson, där han står i direktsändning i SVT Forum och säger att de här kommunistmedierna filtrerar och censurerar precis allt som SD säger.
Mm. Ja, och det stod han ju alltså och sa då i direktsändning. Mm. Därför att SVT direktsände ju i princip hela den här kongressen. Mm. Under 3 dagar så sände man live i SVT Forum. Helt oredigerat, osensurerat, rakt ut. Och det var inte bara Mattias Karlsson, utan det var fler personer som var uppe på scen och påpekade detta. Bland annat Johnny Skalin då, som är från Sundsvall men som även sitter i riksdagen. Han sa ju också det, att medierna censurerar oss, eller ja, sådär.
Tror de på det själva, tror du?
Ja, det tror jag. Eller kanske inte Mattias Karlsson, kanske inte de i högsta ledningen tror på det, men syftet är ju att få väljarna att tro på det. Och det gör de ju. Jag tror inte de tänker på att oj, det här är en direkt sänd osensureras, utan jag tror att de tänker, ja, men om de säger att det är så är det ju så. Och jag tror det funkar ju väldigt effektivt. Det ser man ju också. Det räcker ju att man läser ett kommentarsfält eller skriver någonting på Facebook eller Twitter, så ser man ju. De tror ju på det här, deras sympatisörer. Vilket är fruktansvärt olyckligt.
Mm.
Tycker jag. Men de... bevakningen under de här dagarna var ju, skulle jag säga, väldigt normaliserat. Som om det här är vilket parti som helst. De behandlades som vilket parti som helst. Och de stora medierna, tv-kanalerna. Och ja. Radion. Och. Ja. Men det spelar ingen roll. Så länge de fortsätter att tala om att vi blir inte behandlade hur som helst. Vi är mobbade.
Mm.
Den här Sofia Mirjamsdotter driver en hatkampanj mot Sverigedemokraterna. Det var ju därför jag inte fick komma först då.
Fast du är ju opinionsjournalist. Jag menar, det är ju inte...
Nej,
inget annat parti som du inte heller sympatiserar med skulle ju få för sig att tänka eller uttrycka sig på det.
Men jag är liberal ledarskribent. Jag har skrivit ganska taskiga saker om Jan Björklund också. Liksom.
Ja. Eller Löfven eller vem som helst. Ja, och de reagerar ju inte på det sättet.
Nej, de gör ju inte det. Därför att det är inte Sverigedemokraterna som får en annorlunda behandling. Det är Sverigedemokraterna som är ett annorlunda parti.
Mm.
Som inte reagerar som andra. Så är det ju.
Var det någonting som överraskade dig på den där på landsdagarna? Eller var det liksom som du trodde att det skulle vara?
Det var väl som jag trodde. Ja, och jag blev väl inte överraskad. Däremot så blev det väldigt påtagligt just det här. Alltså jag kan ju se i mina kretsar då, bland mina vänner, att man demoniserar Sverigedemokraterna väldigt tydligt sådär. Och det jag insåg här var ju då bland de så att säga vanliga ledamöter som kom från distrikten ute i landet och sådär. De har ju exakt samma retorik och samma sätt att prata om vänstern då, som mina vänner har när de pratar om Sverigedemokraterna. Och då menar jag mina vänner som inte nödvändigtvis är vänster. Det här berodde ju då på den här demonstrationen som kom och som också orsakade en polisinsats som var helt överdimensionerad. Ska jag säga. Det var väl lika många poliser som demonstranter och vi blev inlåsta på hotellet. Alltså ingen fick lämna hotellet, ens gå ut och röka på några timmar där. Och då när de stod och liksom tittade ut genom fönstret för att kolla efter de här demonstranterna och jag stod i en grupp och jag tror inte att de fattade eller liksom märkte att jag var journalist och stod där, då hörde jag hur de pratade och hur de pratade om de här personerna. Och då blev det väldigt tydligt för mig att det är exakt samma språk, de här är exakt lika rädda. De här är precis lika rädda som, alltså jag är rädd för högerextremism. Och de här är precis lika rädda för det som inte är högerextremism. Alltså de är lika rädda för det som är PK som jag är för högerextremism.
Ja.
Det slog mig väldigt tydligt när jag stod där och lyssnade på dem.
Vad kan man göra åt det? Vad kan man, hur ska man kunna på något sätt överbrygga den här fullkomligt sinnessjuka polariseringen?
Jag tror inte att det hjälper att skriva ledare i tidningen. För det läser de inte. Hjälper eller så det? Läser de då och hatar det. Fast jag fick det, det här är också lite obehagligt. Jag fick ju faktiskt mejl från flera sverigedemokrater som tyckte att jag hade skrivit väldigt bra under landsdagarna.
Oj då, vad gjorde du då för fel?
Jättekonstigt. Ja, jag undrar det själv.
Mm.
Jag försökte skriva, så jag skrev en krönika som var en sån här ögonblicksbeskrivning. Av hur jag upplevde det. Och då nämner jag till exempel då att Björn Söder går omkring med ett spädbarn på armen. Och då är väl det så pass...
Ja.
Alltså, ja, men då blir han så pass mänsklig så då tycker de att gud, det var ju fint skrivet.
Av Hitler pussar barn-grejen.
Ja, lite så.
Ja,
ja fast...
Det... Du, det här med att... Att vi på något sätt skulle vara vaccinerade då mot... Mot SD-farsoten i någon mån då här norrut. Var liksom...
Fast det är vi ju inte. Det är ju bara när man försöker vara positivt och önsketänkande.
Är det ett önsketänkande? Jag tror att vi kommer att åka dit på det. Tror att det liksom är om ett eller två år så är det 20%
norrlänningar, ja.
Mm.
Ja. Eller tror. Det, nu ska jag inte säga att jag tror det. Men om Sverigedemokraterna fortsätter öka på riksplanet så tror jag att de kommer att fortsätta öka i Norrland också.
Det finns väl egentligen bara en enda sak som skulle kunna göra att det inte händer, skulle jag säga. Och det är ju att något annat parti faktiskt kommer med någon slags vision om hur samhället skulle kunna funka. Precis. På ett annat sätt.
Så är det. Det är bara Sverigedemokraterna som har en vision. Liksom.
Och som inte bara är en motbild till Sverigedemokraterna utan faktiskt någonting annat. Och där har ju inget parti egentligen kanske något att komma med just nu.
Tyvärr.
Framförallt inte Socialdemokraterna, skulle jag säga.
Tyvärr så tror ju jag, eller ja, tror och tror. Men vi får utgå ifrån att Miljöpartiet inom ganska snar framtid kommer att lämna regeringen. Det kommer ju inte att hålla med den här flyktingpolitiken som är så emot vad Miljöpartiet och framförallt deras väljare vill. Det Miljöpartiet gör nu är ju ett jättesvek mot sina väljare.
Verkligen.
Och det kommer ju inte att hålla. Och ändå möjlig regeringskonstellation utan att genomföra ett nyval. Det viskas det ju då om att det skulle vara Socialdemokraterna och Moderaterna.
Mm.
Och det finns mycket logiskt med det. Det skulle säkert bli liksom stabilt och bra sådär. Men jag tror att väljarna skulle straffa båda de partierna.
Det gör de ju
i
redan.
Nästa val.
Det gör de ju redan.
Så till förmån för vilka då?
Ja,
det, där har vi ett problem.
Ja, verkligen. Herregud. Gud, så dystert. Herregud. Vi har ju ett väldigt stort flyktingmottagande i norra Sverige just nu. Enormt. Och där tycker jag, och det pratade vi om i förra programmet också, att min bild är ju inte att det väcker ont blod. Och det har väl också statsvetare tittat på och kommit fram till att det finns ingen solklar koppling mellan ett stort flyktingmottagande och ett ökat stöd för Sverigedemokraterna.
Direkt. Det är väl nästan lite tvärtom.
Det är nästan lite tvärtom. Det har också kommit ganska dystra siffror. Jag tror det var tidningen Dagens Samhälle som räknade på hur många, baserat då på de flyktingar som har kommit tidigare, hur många som faktiskt stannar kvar i de kommuner som de blir anvisade till. Och de här siffrorna räknade Västerbottens Nytt om och kom fram till att av de tiotusentals som nu finns i Västerbottens inland så kommer 90 stanna kvar om den prognosen håller. Och det är ju inte, det är ingen sån där fantastiskt rolig siffra, tycker jag. Alltså jag förstår ju att det behövs göras en massa för att folk överhuvudtaget, även svenskar,
ska
kunna stanna kvar.
Men det kommer ju, alltså för svenskar, det är ju det. Alltså, svenskar kan ju stanna kvar åtminstone nu då ett tag till, i vissa fall tack vare flyktingarna.
Ja, så är det.
För det har ju kommit sådana nyheter också. Åh, här kom de här barnen som gör att vi slipper lägga ner skolan. Och här kom det här kundunderlaget som gör att den här butiken kan fortsätta finnas.
Ja, så att, och dessutom ger det en massa arbetstillfällen.
Mm. Men det är ju inte riktigt samma sak som att de här flyktingarna kommer att bo kvar om 2 år. Nej. Eller om 3 år.
Nej. Och jag tänkte på det här.
Jag tänker på det också. Om man ska utgå från den här prognosen som bygger på hur det har varit hittills. Med tanke på att den här flyktingströmmen som är nu är så exceptionell för Sverige också. Och det är någonting nytt och annorlunda. Alltså finns det någon chans att resultatet kommer att bli annorlunda den här gången? Jag tänker också att de är fler. Det kanske är fler som kommer till samma ort.
Ja, du menar,
tidigare har det varit färre som kanske, jag vet inte.
Att det uppstår
inte
en kritisk massa och ja, en lokal som, kultur.
Ja,
och,
ja.
Ja, det kan man ju hoppas. Men sen är det ändå så banalt att det måste till någon typ av, alltså, arbetstillfällen. Och då tänkte jag på ett av de 2 partier som nu i den här liksom vinden som blåser nu faktiskt står upprätt och vill liksom värna asylrätten och hålla Sverige öppet. Det är ju Vänsterpartiet och Centerpartiet. Och Annie Lööf blev intervjuad i DN häromdagen. Mm. Och i inledningen av intervjun så känner man ju så här, ja, vad skönt och vad bra med liksom det här. Men sen när hon börjar prata om lösningarna och att vi redan har ett cementerat klassamhälle med jättestora klyftor och det bekymrar henne inte riktigt, utan hon är beredd att göra åtgärder för att ytterligare då förstärka de här klyftorna, för att då, och hon får att låta altruistiskt som att det handlar om att det är invandrare som ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Men vad hon egentligen vill skapa är en stor ny tjänstesektor med lågavlönade människor, känner jag.
Så känner du. Nej, men så här, jag tycker också i den där intervjun att hon på något sätt tappade bort, alltså från att konstatera ja, Sverige är redan jättesegregerat, och sen så liksom pratade hon bara bort det. Och det kan jag hålla med om, att jag känner att jag ville att hon skulle få någon följdfråga på det eller ytterligare förklara.
Ja, det var lite konstigt.
Ja, jag tyckte att det var en konstig del
av
intervjun.
Som att de här åtgärderna som du föreslår då, Annie Lööf, de medför de här problemen.
Ja, ja, fast vi har redan de här problemen. Ja, det var lite märkligt.
Det är lite, man tar någonting som är dåligt som intäkt för någonting som kan bli ännu sämre.
Mm. Sen vet inte jag om jag, alltså, jag kanske inte köper Centerpartiets hela liksom politik i det här. Men jag håller ändå med Centern om att det är viktigare att skydda flyktingar än att skydda liksom det svenska systemet och den svenska modellen.
Jag tänker väl att man,
och jag ser också att jag tycker ju att liksom allianspartierna i den här situationen som vi har haft nu under det här året inte har tagit tillräckligt många chanser att faktiskt kanske införa en mer marknadsliberal politik. Jag tycker det. Och de har inte gjort det. Alltså jag tycker att dörrarna borde ha stått vidöppna om man hade velat. Men även regeringen börjar ju vara... Ja, plötsligt står de och säger att RUT är jättebra.
Mm.
Till exempel. Så att jag tror att vi kommer att få se en hel del av de här liberaliseringarna som Annie Lööf pratar om. Och jag ser det som positivt. Och det handlar inte om att oj, vi får hit massa flyktingar så nu skapar vi en låglönesektor. Utan det här är ju politik som jag tycker borde ha genomförts ändå, så att säga, mycket av det.
Mm. Fast det kändes lite som att
hon vill... Men här vet vi ju att du och jag inte är överens.
Nej, fast det är intressant i den här kontexten, tycker jag. Och jag tycker det var lite ruttet av henne att vilja liksom använda flyktingarna som murbräcka för att genomföra försämringar i arbetsrätten. Det tycker jag är lite så här, det är lite, då tycker jag att det är lätt, då tycker jag det är bättre att i argumentationen åtminstone separera de 2 sakerna och så säga så här, ja, jag vill av ideologiska skäl försämra arbetsrätten, Och sen så tror jag att det skulle gynna integrationen.
Fast det är inte som att men hon inte helt plötsligt kommer och säger att hon vill försämra arbetsrätten. Det är inte en nyhet. Däremot att hon upprepar det och utifrån situationen vi har idag säger att det här är en del av lösningen. Det är ju precis som alltså den här diskussionen. Det är ju, vi pratar ibland om att ja, men vi har varit bra på att ta emot flyktingar men vi är dåliga på integration, säger vi. Ja, men integration handlar ju om det. Det handlar ju om att det ska vara lätt att få jobb, det ska vara lätt att bygga bostäder. Vi måste liksom luckra upp regler för sånt också. Det är flera punkter i det här som borde ha gjorts tidigare och som skulle ha underlättat integration på flera olika områden. Sen vet inte jag exakt hur långt jag tycker eller jag är beredd att gå, men det finns mycket att göra.
Nattväktarstaten nästa.
Nej, det.
Jo, nattväktar. Norrlandspodden har spons av akademikernas A-kassa och det är vi jätteglada för. Vi gillar också A-kassor, det är bra med A-kassor. Solidarisk lösning på ett problem. Akademikernas A-kassa är till för sådana som har 180 högskolepoäng eller mer. Man kan gå med under utbildning också om man är på väg mot en akademisk karriär. Och byter man jobb av någon anledning, man tröttnar på att vara lärare och blir sophämtare istället, så kan man ändå vara med i akademikernas A-kassa. För att en gång akademiker, alltid akademiker. Tack akademikernas A-kassa. För mer info gå in på akademikernas.se.
Ska vi vara lite så här halv oseriösa en stund?
Kan behövas kanske.
Ja, för att det finns en dating-site som heter mötesplatsen.se som har haft någon omröstning om vilken som är den sexigaste dialekten.
Mm.
Mm. 4878 personer har svarat. Och vilken vinner? Tror jag.
Ja, det måste väl vara någon dialekt norröver.
Ja, man hade kunnat tänka sig att det kanske var så här västerbottniska, nej, norrländska.
Vad nu det är för någonting? Mm,
precis, för det är jättekonstigt. Det här har vi väl pratat om förut, men om det finns en dialekt som heter norrländska så finns det tre dialekter i Sverige. Norrländska, svealändska och götaländska.
Men
på andra plats kommer göteborgska.
Mm.
Och sen värmländska, skånska, gotländska, dalmål, småländska, västgötska och halländska.
Och östgötska var inte ens med.
Nej, inte på den här listan.
Nej. Det kan jag förstå faktiskt.
Mm.
Men alltså det här är ju, vad man ska försöka tänka efter vilken typ av norrländska de hör i sina huvuden när de tänker på det. Är det som Lennart Jäkel pratar typ?
Ja, det är väl den här lite sjungande. Alltså jag tror att det handlar mest om en riktig betoning.
En riktig kar som pratar en sån där.
Ja, det är så väldigt ohett alltså.
Är det det?
Ja.
Tycker du det?
Ja.
Ja. Men det finns ju fruktansvärda norrländska dialekter också, särskilt om man räknar in Gästrikland och liksom så här, det är Sveriges fulaste, ursäkta alla lyssnare i Hofors, men alltså herregud, Hofors ligger också i Norrland och där pratar man ju liksom på ett sätt som är fullkomligt orimligt.
Jag kommer från Sundsvall och jag tror inte att någon tycker att Sundsvalls dialekt är hett. Och för att exemplifiera dem med en väldigt simpel mening som sammanfattar sundsvallskan så är du dum i huvve?
Är du dum i huvve?
Är du dum i huvve?
Dum i huvve.
Dum i huvve, ja. Det låter.
Ska vi ligga?
Nej, är du dum i huvve? Är du dum i huvudet? Jag ska ge ett annat exempel för att ingen människa i världen kan tycka att det här är sexigt. Jag ska läsa innantill nu faktiskt ur en bok av Nils-Erik Sjödin som skriver poesi på ångermanländska. Och eventuella ångermanlänningar får ursäkta mig om jag råkar snubbla lite här. Jag är uppvuxen i och för sig med den här dialekten. Min mamma pratar fortfarande ganska mycket så här, men jag är dålig på härma. Det här är alltså då en dikt som heter Känslan.
Känslor.
Du översätter. De säger att man ska vara försiktig vid känslan. Vi hade ju sällan tid att känna det. Men någon gånger man gjorde, när vi raket till här i bröstet, bra nog riktigt. då man var ensam här i timmeköja och det var miltals åt folket.
Mm.
Det är ingen som kan gå igång på det här sättet
och prata.
Det
finns säkert någon. Vem vet?
Jag ville också med det här illustrera att det finns många olika dialekter i Norrland.
Ja.
För att jag pratar ju på definition norrländska eftersom jag är född, uppvuxen, alltid har bott och fortfarande bor i Norrland.
Mm.
Men det är jag hoppas att inte mitt vardagsprat
påminner
om det jag just läste.
Nej. Kan det vara Arjeplog kanske? Så här, kom du hit med taxen igen? Kör i öronen av.
Ja, men det gjordes ju faktiskt då en egen liten omröstning att bero på det här.
Ja.
Som skulle då rösta fram den sexigaste dialekten i Norrbotten.
Ja, ja.
Och då vann Arjeplog.
Ja, ja, men det är jävligt skär i öronen av det. Ja. Det går ju bra. Ja, nu när, alltså, jag har inte tänkt på det här på flera år. Men jag kommer ihåg en gång när jag bodde på Stadshotellet i Skellefteå och hade beställt väckning för jag skulle med flyget. Och nu snackar vi 20 år sedan eller sånt där. Och då ringde det på telefonen och så lyfte jag luren och så var det ett automatinspelat meddelande med någon kvinna som sa på sjungande Skellefteåmål att god morgon, det här är ditt väckningssamtal. Jag hoppas du får en bra dag. Och så gick det där på repeat. Så jag låg liksom med luren och bara så här. Åh.
Ja, men det är ju fint.
Och jag vet inte om det var sexigt egentligen. Kanske mer gulligt än sexigt. Men jag har nog alltid hållit, efter det ögonblicket så har jag alltid liksom hållit Skellefteåmålet som relativt högt.
Jag håller ju alltså Tornedals, alltså prata i Kiruna.
Mm.
Som låter lite lätt som att bryta på finska nästan. Mm. Det tycker jag är väldigt, väldigt.
Det är också snyggt där, deras sätt att liksom så här nästan svälja orden halvvägs. Det hackar upp sig på något sätt. Det kan jag också tycka är väldigt snyggt. Men jag har aldrig tänkt på sex.
Jag gillar väl det där välartikulerade. Som blir mer ju längre norrut man kommer.
Du hade också någon.
Jag har fler listor.
Ja.
Ja.
Jag behöver. Mm. Ja.
Ja. På är alldeles röd om kinderna nu. Nu ska vi då prata om Sveriges kåtaste kommun.
Ja. Okej. Hur har den gjorts till att börja med?
Det här handlar ju alltså då om något företag som säljer sexleksaker och som har fört statistik då över var man säljer bäst. Så att det här handlar inte alls. Det här handlar om vart säljs det mest sexleksaker. Och att då påstå att dessa kommuner skulle vara de kåtaste.
Det kan ju faktiskt vara precis tvärtom. Att man köper sexleksaker bara för att man inte har någon att vara kåt på.
Vi ska säga, ja precis. För
gubbar som köper lösvaginor.
Listan toppas av Gällivare.
Ja.
Och alltså nu har inte jag siffror på det här, men någonting säger mig att det bor många ensamstående män i Gällivare.
Kanske, jag vet inte. Ja, antagligen.
Ja. Mm. Med på listan finns lite överraskande. Tvåa kommer Karlstad och sen kommer Umeå.
Mm.
Det är lite överraskande tycker jag.
Karlstad,
är de
Umeå.
Extra experimentella i Umeå?
Ja,
och Lund kanske. Mm.
Men kanske sen, är det så här Umeås gay-community som kör hårt med.
Ja. Sen så finns ju också då Lycksele och Jokkmokk med på listan. Så det är fyra Norrlandskommuner av tio i topp.
Mm, det är ju imponerande med tanke på hur få det bor i de där kommunerna.
Jag såg någon som hade räknat ut eller gått igenom hela listan och Kramfors är då den kåtaste kommunen i Västernorrland.
Mm.
Ja, så att där köper de mer sexleksaker än vad vi gör i Sundsvall, Örnsköldsvik och Härnösand.
Mm.
Sollefteå.
Ja. Ja, jag tvivlar på att det är ett bra mått egentligen.
Ja, visst är det. Sen måste man ju också kunna köpa sexleksaker från många olika. Det här kan ju inte vara någon. Nej, jag tänkte bara att det var lite roligt.
Mm.
Att Gällivare toppar listan. Mm.
Har du sett den här vindkraftskartan som delas på Facebook i såna här arga norrländska Facebookgrupper?
Nej, jag har inte det.
Har du inte det?
Nej.
Det är tre kartor som ligger jämte varann. Och på den första kartan så ser man var elbehovet i Sverige är störst. Och då är det så här typ Sydsverige och lite grann efter kusterna på Norrland. Och på den andra kartan så ser man de bästa vindlägena, bästa karterade vindlägena i Sverige. Och då är det typ så här Östersjökusten från Stockholm och neråt. Och sen så lite så där slättlandet i Sydsverige. Och sen är den tredje kartan och då står det planerade vindkraftsbyggen i Sverige.
Och då ligger alla i Norrlands inland.
Och då ligger alla i Norrlands inland. Och den där har delats hejvilt och snurrar runt många varv.
Jag har inte sett den här kartan, däremot har jag sett mycket vindkraftsilska.
Mm. Och det finns ju, ja, och det finns ju en, och faktiskt tycker jag i många fall legitim liksom kritik mot vindkraftsutbyggnaden och i norra Sverige. Men jag kollade lite på den här kartan för att se om den stämde. Och det gjorde den faktiskt nästan inte alls. Vad man kan säga är att den första kartan som med då elbehovet, det stämmer hyfsat, ganska, det stämmer ganska bra att där är det liksom, där är det södra Sverige som är den största, det är de största elkonsumenterna finns där, eller den största andelen av elkonsumenter är södra Sverige, vilket ju är logiskt eftersom 90% av befolkningen ligger där liksom, eller finns där. Men sen de här karterade vindlägena är liksom, det är helt off. Det finns jättemycket bra vindlägen i hela Sverige. Så det är liksom
jag
inte...
Jag tänker hela fjällvärlden.
Ja, eller, alltså, och Östersjökusten. Hur... Ja. Och liksom så här, så att det har inte med saken att göra riktigt. Och sen så den här sista kartan då på liksom den planerade utbyggnaden. Och då kan man konstatera då att de flesta befintliga vindkraftverken i Sverige, de ligger redan i Sydsverige. De ligger ju på Gotland och de ligger på Öland och de ligger... framförallt på västkusten och nedanför de två stora sjöarna eller runt Vänern och Vättern. Där är det jättemycket vindkraft. Och inte ens om man tittar på liksom planerad vindkraftsutbyggnad så stämmer den där kartan särskilt bra. Och det tråkiga är att jag gillade lite grann den där kartan på något sätt. För att den,
för att den bekräftade någonting, ja, om det, Norrland, ja. Som... Ja.
Men det är också ganska hemskt.
Mm.
Och jag har sett den där typ 2 år snurra runt. Oj, utan att någon har ifrågasatt den. Och det är också lite, det är också lite deppigt på något sätt, tycker jag. Att det funkar så nu för tiden. Att saker och ting bara får vingar. Liksom att någon hittar på någonting. Jag vet inte.
Alltså... Känner du själv att du kan ägna dig åt någon självkritik som har sett den här snurra utan att kolla upp det?
Ja, verkligen. Absolut. Jag har dock inte delat den själv.
Nej.
Måste jag säga. Därför att jag skulle ha gjort det så skulle jag ha behövt kolla upp den först. Och därför delar jag den inte.
Nej, men det är ju också, alltså det är ju djupt mänskligt att det som bekräftar ens världsbild vill man gärna tro på.
Mm.
Och ta lättare till sig som fakta. Men just eftersom det är så djupt mänskligt så blir det ju ännu viktigare hela tiden att ifrågasätta och faktiskt våga utmana sina egna föreställningar, även om man visar sig att man har helt fel.
Mm.
Det gör ju jätteont att ha fel. Det tror jag både du och jag är sådana personer som tycker det är jättejobbigt att ha fel.
Ja, det är inget kul i alla fall.
Nej, det är inte kul.
Och jag menar, det här visar ju verkligen bara på hur det funkar med våra filterbubblor och våra liksom mediekällor. Och jag menar, det här var ju bara en relativt oskyldig liten JPEG på Facebook. Och då kan man ju tänka sig liksom alla dessa faktauppgifter och grafer och liksom den fejkade statistik som snurrar runt på de här alternativa rasistmedierna.
Ja, och som liksom snurrar runt på Facebook. För jag menar, även på Facebook finns det ju väldigt många bubblor.
Mm. Ja, visst.
Mitt Facebook är inte ditt Facebook.
Nej.
Även om vi kanske har några gemensamma vänner i flödet, så är det ju så.
Ja. Nej, men det är läskigt i alla fall, tycker jag. Men samtidigt, så här, ja, glädjande. Sen tycker inte jag i och för sig att man behöver, och det är väl också därför jag inte liksom har delat den eller intresserat mig supermycket för den här kartbilden tidigare. Att jag behöver inte riktigt den heller för att kunna argumentera emot uppföranden av jättestora vindkraftsparker i Norrlands inland som lokalsamhället inte tjänar ett öre på. därför att jag
och som lokalsamhället liksom inte behöver heller. Alltså Norrland kan ju försörja sig på energi.
Oh ja.
Mycket gott.
Många gånger om, ja, är det så. Ja. Så att den egentligen, alltså hade den där kartan varit sann, så hade den ju liksom förstärkt en argumentation. Men man behöver inte den här kartorna heller för att bedriva den typen
av argumentation. Men det man behöver de här kartorna till för att bedriva argumentation, och då tänker jag särskilt om, alltså om man nu har en sån här karta som stämmer, det är ju att många inte orkar läsa långa tidningsartiklar, de orkar inte lyssna på en timmes podd eller de tittar inte på nyheter eller, och då kan en enkel grafik vara jättebra för att sprida vettig information.
Ja visst.
Så att det är väl klart att vi behöver den typen av media, så att säga.
Ja, absolut. Men det är också väldigt kontraproduktivt. Jag tänker, jag menar så här, alla människor då som har köpt hela det där budskapet i de där kartorna och som sen då kanske möter någon och viftar med dem där eller ska argumentera, någon som då är liksom väldigt pro vindkraftsutbyggnad.
Ja, men det är klart,
och då åker man ju dit så det sjunger om det. Och
men
så
jag har menade man liksom ju inte att det är bra med de här felaktiga, utan jag menar att själva liksom funktionen som en enkel grafik kan ha för personer som inte orkar ta reda på allt själv. Jag menar, det orkar inte jag heller. Jag orkar inte ta reda på allt om allt, så att säga. Man orkar ju ta reda på saker om sånt som man faktiskt intresserar sig och bryr sig om.
Ja, visst.
Ja. Det är svårt att bero på liksom ansvar, eller vi pratar förut om hur kan man göra? Hur kan man göra för att stoppa den här utvecklingen, Sverigedemokraterna? Jag svarar aldrig riktigt på det, men hur kan vi göra som journalister? Kan du svara mig på det? För att stoppa den här desinformations...
Ja, men sånt görs ju hela tiden. Alltså, det tycker jag verkligen att folk anstränger sig för, och journalister anstränger sig för, och bloggar och liksom olika forum, och att man försöker nå ut med korrekt information. Men problemet är ju att den här gruppen människor då som tror på Sverigedemokraterna, de misstror ju också enligt samma logik alla andra mediekällor.
Inte bara det. De har ju till och med en logik som är så här. Har du sett det här argumentet som ju också har spridits och som är autentiskt? Där då någon har delat någonting som är fel. Någon påpekar det i kommentaren på Facebook att ja, men det här stämmer ju inte. Det här är ju falsk information. Och personer som har delat, eller om det är någon annan då som svarar, skiter väl jag i, det är för jävligt ändå.
Ja.
Ja. Och med den inställningen så kan vi ju inte göra någonting.
Nej.
Känns det som. Men då tror jag på nästa steg, som jag inte riktigt, vi kom aldrig dit förut, men det är ju att försöka prata med människor öga mot öga.
Så jävla många möta, nu för tiden bara.
Det är många, men vi är ju fler.
Och inte fan vill jag prata med dem heller.
Men vi är ju fler.
Ja. Huvudligen. Ska vi avsluta med ytterligare något deppigt?
Ja, det här är ju också en gammal nyhet, fast just den här är ny. Men SVT, eller ja, det här är utbildningsradion, men det är public service. Lägger ner sitt, de har en liten redaktion i Sundsvall som är den sista då utanför storstäderna och i Norrland som lägger ner vid årsskiftet. Så då finns utbildningsradion kvar då bara i Stockholm, Göteborg, Borg och Malmö.
Och argumentet är lysande.
Då, ja. Vi bevakar Norrland bäst genom att inte ha ett fast kontor.
Och det är ett direkt citat.
Det är formulerat så då på Sveriges Radios sajt.
Ja, då tog det väl vara det.
Som ett direkt citat.
Men alltså, hur tänker man då? Liksom vad... För det sa ju också, ju Aftonbladet, förlåt, det sa ju Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter när de stängde ner sina lokalkontor. Och sen när de kickade alla sina korrar. Och det sa TT när de stängde ner också för 2 år sedan.
Men vi kan konstatera att bevakningen har blivit sämre. Ja, det är inte tu tal om det, vilket vi också pratade om sist.
Ja.
Men hon fortsätter att argumentera så här, Elin Andersson på Utbildningsradion, att vi vill ha loss mer pengar för att kunna vara mer flexibla. Och jag vet inte om tanken är då att istället för att bara sitta några personer i Sundsvall så ska man kunna anlita en frilans. Och det här är också en sån här Sveriges Radio, Utbildningsradion grej, att man ska anlita en frilans för nästan inga pengar som ska göra lite mer och som kanske, har man tur, sitter i Norrbotten. Men min fråga är, hur många frilansjournalister med radiokompetens finns det i Norrland som fortfarande jobbar med det?
Fler än du tror, skulle jag säga.
Har de jobb då? Alltså jag har inte så insatt i det här. Jag vet att det finns väldigt många frilansar, men finns det uppdrag nog i Norrland?
Ja, det vet jag inte. Men faktum är att, och det här bör vi väl kanske gräva i innan vi hävdar det med liksom 100% säkerhet. Men att Sveriges Radio har liksom då luckrat upp och köper in produktioner i större utsträckning har ju också gynnat produktionsbolag på landsbygden, eftersom Sveriges Radio också är tvungna enligt sitt sändningsavtal att liksom ha en geografisk spridning på det inköpta materialet. Så det har ju faktiskt till och med förekommit att journalister har startat, och jag förstår, brevlådeföretag ute på landsbygden för att lättare då kunna liksom vinna upphandlingar.
Precis. Så att och det behöver ju då inte betyda, som du just sa, att landsbygden gynnas.
Nej, verkligen inte. Och de där produktionerna kan ju då dessutom handla om precis vad som helst. De kan ju handla om liksom Kambodja eller så. Så att det leder ju inte med automatik. Och den flexibiliteten som man hela tiden eftersträvar, den gynnar nästan alltid storstäderna, skulle jag säga.
Jag vill avrunda här med att citera igen då från, det här är ändå en artikel från Sverigesradios.se. Elin Andersson, som är chef på Utbildningsradions vuxenredaktion, får frågan: flera mediehus har valt att lägga ner redaktioner i Norrland. Kan man inte kräva mer av public service? Vi har ett uppdrag att spegla hela Sverige, svarar hon då. Just nu har vi gjort bedömningen att det bästa sättet att göra det på är inte att ha ett fast kontor på en ort i norra Sverige, utan att systematiskt jobba med frilansare på fler orter. Och det här, alltså det kan ju låta bra, men vi som sagt, vi har ju sett hur det brukar gå.
Ja, det brukar inte gå så bra. Men vi kanske kan kolla upp längre fram hur det har gått.
Ska vi räkna frilansare åt Utbildningsradion?
Kolla lite grann.
Ja, men kolla lite hur många produktioner de har som faktiskt speglar norra delen av.
Ja, det är nog inte så dumt. Ni har lyssnat på Norrlandspodden med Sofia Mirjamsdotter och Po Tinholm, och den är sponsrad av Akademikernas A-kassa.
Norrlandspodden är en produktion från Teg Publishing.